Sång 108. Gå Sion, din konung, att mötas. Så börjar vi gudstjänsten på det här sättet. Stängde jag den istället för satte på micken. Jag hoppas ni känner hjärtligt välkomna till den fjärde advent. Dagen före dopparedagen. Och här sitter vi. Ett antal människor som är väldigt olika. Och jag vet inte hur det är för er, men den här tiden på året gör något speciellt med mig. Och det kanske inte alltid är till det positiva. Jag önskar på något sätt att det inte vore så. Ska vi se om det funkar med micken. Det är ljud, vad bra. Ska vi be. Kära Jesus, hjälp mig nu att tala ditt ord. Ta bort det som är enbart mina egna tankar, utan tala genom mig. Möt oss här nu. Låt ditt ord få planteras i våra hjärtan och börja gro. Amen. Det hände. Det hände det som inte fick hända. Jag kan fortfarande faktiskt känna stämningen från den där decemberkvällen 1977. Jag kan se allting framför mig. Jag hade fått det hedersamma uppdraget att spela Josef i skolpjäsen Julevangeliet. Och vid min sida, där står Maria, Åsa Gyllunger, snygga Åsa, som var, jag var lätt, eller inte lätt, jag var förälskad i henne. Jag måste erkänna det, under lågstadiet. Jag var 9 år och jag hade fått hela 2 repliker som jag skulle hålla reda på. Jag skulle knacka på en dörr 2 gånger och fråga om det fanns rum för natten. Jag fick alltså samma replik fast i 2 versioner för att det skulle liksom bli lite mera. Och nu hade jag kommit till den första porten och knackat och det gick bra. Och så stod jag framför den andra porten. Och då är det helt tomt. Jag kommer inte ihåg vad jag ska säga. Och jag kommer ihåg att Åsa, snygga Åsa, står där och rycker mig lite lätt i armen så där. Kom igen nu, du ska ju säga någonting här. Och jag upplever det här som en fantastiskt lång tystnad. Men det var ju min upplevelse. Men jag tyckte jag gjorde det ganska bra. Så jag tar samma replik en gång till för att klara mig ur situationen. Nu var det så att det hände det som inte fick hända. Jag missade en av mina repliker. Jag märkte det. Snygga Åsa märkte det. Men jag tror inte så många i publiken märkte det kanske. Men det kanske fortfarande är så att det är en verklighet än idag att det berättas runt om i Brås om den här, just den här decemberkvällen 1977 då Josef säger samma replik 2 gånger. Eller så kanske världen inte alls lagt märke till detta och inte kommer ihåg det här ofattbara för 30 år. 1 år sedan. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen. Och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla, var och en till sin stad för att låta skatt skriva sig. Så gjorde också Josef. Och eftersom han var av Davids hus och släkt får han från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem i Judén. Det här är min bibel från den tiden som jag fick av min mor och far. Det är 1917 års översättning. Det finns en anledning varför jag läser ur den. Och det är faktiskt att jag tycker att anslaget i just 1917 års översättning är lite mastigare, lite bättre
Det hände, börjar med. Och det ger hela berättelsen om Jesu födelse en verklig tyngd och allvar, tycker jag. Det är liksom ingen fabler och ingen mytologisk framställning, utan det har hänt. Tid och plats anges. Och Lukas, som har skrivit här, vill sätta sig in i Jesu födelse. Jag vill sätta in Jesu födelse i ett större historiskt perspektiv. Han vill sätta in det i den romerska historien. Messias, Jesus, föds under kejsar Augustus regeringstid. Och dennas påbjudan skattskrivning. Vilket också är daterat i andra historiska texter. Och vi kan läsa i de första verserna i Lukas evangeliet om hur Lukas, som troligtvis var grek, och han var inte jude, och därför hade egentligen ingen anledning att föra de judiska traditionerna och profetierna från Gamla testament vidare. Han var kunnig, han var påläst, och han vill klargöra att han grundligt satt sig in i allt från början till slut och talar om att hans ord är tillförlitliga. Det som hände i Betlehem, det har hänt i världshistorien. Det har blivit sett och hört, nedskrivet och återberättat. Och som ni vet så börjar allt sammans i en liten by. Det börjar i Nasaret, eller börjar i Betlehem, men också i staden Nasaret. Det är en by med ungefär 600 invånare under den här tiden. Och den levde faktiskt med ett ganska dåligt rykte. Och det fanns ett ordspråk som löd: kan något gott komma från Nasaret? Det är en enkel liten by som man nästan kan tänka sig att alla talar illa om, bara för att den fanns. Ingen kunde väl tänka sig att något gott som Messias skulle leva och komma just från Nasaret och sedan bo där som ung. Det var ingen värdig by. Det var en by som levde på fårskötsel. Det finns likheter faktiskt mellan Nasaret och Jesu mor Maria. Om vi funderar över Maria, så var hon inte direkt kvalificerad att föda en kung i världslig mening. Hon och Josef var i och för sig av kung Davids släkt. Och Jesus, hon var hennes förstfödde son. Så hon var inte erfaren. Hon var ingen erfaren barnaföderska. Hon var alltså inte rutinerad när det gäller andningsteknik vid en förlossning. Hon kunde inte så mycket om blöjor och välling och vilken vagn de skulle ha. Om det skulle vara Teutonia eller Brio. Och jag tror att hon troligtvis inte hade haft några tankar på att hon snart skulle få barn. Och inte hunnit på så sätt förbereda sig riktigt mentalt. Josef då? Han var en snickare. Och man kan läsa så hade han ingen heller stabil inkomst. Han var inte någon ansedd man i Nasaret. Och han kanske inte är så olik den här 9-åriga killen på skolpjäsen som glömde bort den ena repliken. Och jag tror faktiskt inte att Josef var det första valet om kommunfullmäktige eller de äldste i Nasaret hade fått förfrågan om att hitta en man som var värdig att ta emot Messias i sitt hem. Och förresten så hade han inget hem. Josef och Maria, de levde ju fortfarande åtskilda. Och det var ju ingen bra ekonomisk situation när man då går och väntar på en konung. Det måste ha levt under ett pressat ekonomiskt förhållande. Och det är ingen idealisk bild när man ska bilda familj. Och jag kan fundera på hur det tänkte under den här väntan. Eller så kanske det är mer hur jag själv skulle tänka om jag var i Josef kläder. Hur skulle jag få det här fungera? Kommer vi att klara av det här? Maria, hon har Messias i magen. Och vi har inte mat för dagen. Borde inte en kung födas under mer pompa och ståt? Jag har nog känt att vi en viss press att fixa till det här. Fixa en trygg miljö för oss. Man kan läsa i Moseboken, tredje Mosebok, om att när en kvinna födde en son så skulle man offra ett lamm. Nu var de ju inte så rika, Josef och Maria. Så de hade inte råd med ett lamm när det skulle bära fram Jesus i templet senare. Utan de fick offra två duvor istället. Och det var det som det som var de allra fattigaste fick offra. Två duvor. Man hade inte råd med ett lamm. Och det här är ju inte det ultimata starten för Jesus, för Messias. Men det finns, tror jag, här en tanke. Varför Gud väljer just Josef och Maria. För mig så blir det en bild. Det blir en bild av en ärlig och sann gemenskap med Gud och vad det innebär. Och för mig så stavas det, eller man kan säga att det kallas behov och beroende. Genom hela historien i Bibeln ser man hur Gud väljer och utväljer det fattiga och det svaga. Det är tvingade att leva beroende av Gud. Alla de som levde för att klara av dagen, ett liv från hand till mun där man inte kunde, man hade inte råd att spara, levde i en bön till Gud om hjälp och stöd för att överhuvudtaget klara av sin vardag. Så var det också för Josef och Maria. Gud valde dem för att han såg att det var beroende av honom. Och själv blir jag faktiskt ibland alldeles matt över hur jag ser på det, vad det innebär. Och hur jag själv ser på min tro. När jag allt för ofta upptäcker att det är prestation och det jag åstadkommer som jag tror är vägen till Gud. När det egentligen handlar bara om överlåtelse. Om vi backar till kapitel 1 i Lukas evangeliet och vers 46 och framåt så ser vi att Maria levde i en frid att Gud ledde henne och Josef. Det kallas hennes lovsång. För henne var det en stor glädje att få vara del i Guds plan. Hon fick vara med och skapa nytt liv. Inte bara åt sig själv som mor och få föda en son. Utan att ge nytt liv, hopp och befrielse åt hela mänskligheten. Maria gav Gud det hon kunde ge. Hon gav sig själv, sitt hjärta och sin kropp. Och hon gav med glädje. En total överlåtelse till Gud. Och här kan vi se ännu ett bevis, om vi ser på Josef och Maria, att ett liv tillsammans med Gud, inte ens ett liv som Jesu mor och far, som Jesu familj, innebär välgång i världslig mening. Fortsätter vi läsa Bibeln framåt så får vi följa deras utanförskap. Vi får följa landsförvisningen. Vi får följa Jesus och hans förkastelse. Vi får också följa ett liv i enkelhet. Det är ett liv värt att leva. Och familjen Josefsson, deras liv vittnar åt något mer. Något som inte världen kunde ge då och inte kan ge än idag. Och även om vi försöker förpacka det små och stora paket. Det hände något den där natten. Det hände något mer den där natten. Något helt fantastiskt. I trakten runt Betlehem fanns det säkert massor av herdar som vaktade sina jordar. Men några av dem blev precis som Josef och Maria utvalda av Gud. Herdar, det lägst stående yrkesgruppen på den tiden. Det åt med djuren, det sov med djuren, det luktade som djuren. Och i liknelsen om den förlorade sonen använde Jesus själv herdarbetet som en bild på det lägst stående arbetet. Sonen fick ju jobbet att vakta svin på sin husbondes ägor. Och det är för de här människorna, de enklaste människorna, som en ängel visar sig och säger: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag är en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Gud, han vill glädja oss. Han vill vara till glädje för alla oss. Det spelar ingen roll vilken situation vi har. Fattig eller rik, så är han till för oss alla. Och under den här tiden så var det överste prästen som hade tillgång till Guds närhet. Det var endast han och ingen annan som fick gå innanför förhänget i templet där Gud bodde och vara i hans närvaro. Men nu kom Gud genom Jesus barnet för att bli till för alla. Och i med Marias överlåtelse, hennes ja till Gud, får vi alla idag tillgång till hans påtagliga närvaro. Och precis som när den förlorade sonen möts av en öppen famn när han kommer hem igen efter sin misslyckade resa, så får du och jag idag mötas av Guds öppna, nådefulla famn. Genom det nya förbundet behöver inte överste prästen längre bära in våra offer innanför föringen för att vi ska få uppleva Guds nåd. Kristus, född av Fadern för all tid och född av Maria under natten i Betlehem, vill också födas i mitt hjärta, i våra hjärtan. För det tjänar liksom inget till om han föddes i Betlehem och blev människa om inte jag låter honom födas inom mig. Och på så sätt förvandla mitt hjärta, precis som han gjorde med Maria och Josefs hjärtan. Det hände. Det är en verklighet. Gud sände Messias den där natten i Betlehem. Gud blir mänsklig. Han blir kött och blod. Verkligen babys kropp. Det är en helt vanlig händelse när ett barn föds. Samtidigt är det här en händelse sedd i uppenbarelsens ljus. Ljuset av Guds ord och löften i gamla testamentet. Och julevangeliet som vi läser är inte en verklighet utanför oss, utan fullbordas och blir verklig inom oss. Både Josef och Maria fick uppleva denna verklighet. I glädje och tacksamhet bar Maria Jesus barnet i magen. Och Gud förvandlade också Josef, och han valde att stanna vid Marias sida, trots att han i skuggan av världslig otrohet kunde ha dragit. Josef, han bär, precis som Maria, Jesus barnet inom sig, i sitt hjärta. Och det låter honom födas där. Varje dag. Och det är när jag och du låter Jesus födas i våra hjärtan. När vi låter honom födas på nytt varje dag, så blir han synlig i oss och genom oss. Och då blir valen som Josef och Marias val. Då handlar det inte längre om oss själva. Josef och Maria, de var inte kvalificerade. De kunde inte erbjuda en trygg miljö för Messias att växa upp i. Men Gud begärde inte det heller av dem. Utan han såg till deras hjärtan. Deras hjärtan som villiga att varje morgon vända sig till honom och be om hans hjälp för att klara av dagen och för att tjäna honom. Och Gud, han begär inte något praktfullt, något stort om mig och dig. Utan han finner sig bäst till rätta i det enkla och det anspråkslösa. Om du och jag bara öppnar vårt hjärta för honom. Amen. Tack Jesus. Tack att du kom ner till oss. Och att vi får minnas det och uppleva det än idag. Att du vill bo, precis som du bodde i Maria och Josefs hjärtan, så vill du bo i våra hjärtan. Du vill förvandla var en av oss. Det innebär inte ett liv i välstånd, men det innebär en glädje för oss alla, en frid i vårt sinne. Och genom det så förvandlas du, och du förvandlar oss och blir synlig i oss och genom oss. Låt oss den här stunden få vara stilla inför dig. Uppleva dig i all stress och jäkt. Hjälp oss att vardag på nytt vända blicken till dig och möta din underbara nåd.
Maria, kan man ju tänka, lika väl som Josef, var det här både något fantastiskt men också mycket rädsla och oro, som David har sagt. Den här lilla sången, Himlen i min famn, den pratar om eller säger det Maria tänkte. Marias tankar för sitt lilla barn. Hur skulle det gå?
Låt det här få bli en stund av vila. Vi ställer två stationer här framme. Och ni är välkomna fram i den takt ni vill. Och har ni svårt att ta er fram, så försöker vi vinka till oss, så kommer vi ner med bröd och vinet till er. Det finns också möjlighet att tända ljus. Och vill du ha förbön, så har vi en station här nere där du också kan få hjälp i bön.